som är så oändligt stor. För han är ju det, och problemet är att vi förminskar honom ibland. Men han som är så oändligt stor, skulle inte han vara beredd att använda vad som helst för att få oss dit han vet är det allra bästa för oss? Gör en dålig jämförelse kan man väl säga att det är på många sätt. Men som förälder så är det ju så att ibland gör vi saker med våra barn som de inte uppskattar. Anders, du sa att vi behöver hjälp för att vara föräldrar. Jag brukar säga att det är livets svåraste uppgift. Men ibland gör vi så där. Jag vet inte, det kanske aldrig har hänt det, men jag vet ju med mina barn att det var inte alltid de tyckte att våra beslut var de allra bästa. För man såg ju inte hela biten. Men det jag har kommit fram till när jag läser min bibel är att om du finns här idag som har upplevt en ökenvandring eller du är mitt i den, så är du inte ensam. Du är i ganska gott sällskap. Och tror du mig inte, så gå hem och läs din bibel. Jag har plockat ur några gubbar här som jag tycker är intressanta. Det finns jättemånga fler att ta utav. Men jag tänkte börja bara nämna Mose. Jag får liksom ta dem ganska så tunt, en del av dem här, för att hinna med det här. Moses känner vi ganska väl, tror jag, allihopa. Han tillbringade ju minst 40 år bokstavligen och vandrade omkring i öknen. Och många av de här åren var ju inte hans fel egentligen, utan det var ju folket som var, ja, som vi. De var inte alltid med på banan. Ibland, ganska ofta, så ville de gå sin egen väg. Och så blev det som det blev. De snurrade omkring. Det finns ju i tankar på att de skulle kunna ta sig igenom den här ökenvandringen på någonstans mellan 2 veckor och 1,5 år. Det är olika idéer om det där. Men nu gick de omkring i 40 år och Mose gick med dem. Sen gjorde han ju sina misstag då, som gjorde att han inte kom in. Han fick inte gå in i löfteslandet, men det är en annan historia. 5 Mosebok 2 och kapitel 7 så står det så här. För Herren din Gud har välsignat dig i allt vad du har företagit dig. Ja, det är underbart att höra när det prasslar, så jag måste vänta in det, känner jag. För Herren din Gud har välsignat dig i allt du har företagit dig. Han har tagit hand om dig under din vandring i denna stora öken. I dessa 40 år har Herren din Gud varit med dig och ingenting har fattats dig. Han har tagit hand om dig under denna vandring i denna stora öken. Det är en sån där viktig punkt som jag vill få igenom den här dagen. Oavsett hur kolsvart livet ser ut, hur omöjligt det är, så vågar jag lova helt och hållet att Gud finns med. För han har lovat det. Och till skillnad från dig och mig, som ibland inte lyckas hålla det vi har lovat, så finns det ingen någonsin som har kunnat komma på att Gud har svikit ett löfte. Så därför så ta med det som en punkt, den återkommer jag säkert till. Men Gud finns med mitt i öknen. För Mose så fick han uppleva det gång på gång. Gideon är en sån här favoritperson hos mig. Jag tycker han har så otroligt mycket att lära mig. Han var väl inte den mest självsäkra när vi möter honom. Israels folk låg ju väldigt illa till. De var plågade av sina fiender. Och den här dagen som jag tänker på, så kommer en ängel till Gideon. Och var befinner sig Gideon? Jo, han står med svärdet uppe på bergstoppen, skulle man kunna tänka sig. Men det gör han ju inte, utan han går gömd nere i vinpressen och tröskar lite säd som han har lyckats att rädda från fienden. För så var det då att fienden, så fort skörden var mogen, kom de in och tog alltihopa så folket svalt. Men på något sätt så hade Gideon lyckats att samla undan lite grann och rädda det. Och vinpressen var ju inte platsen man tröskade normalt sett, utan det gjorde man på tröskplatsen. Tröskplatsen låg ganska öppet för att vinden skulle kunna ta agnarna och blåsa undan. Och här hittar vi Gideon nere i vinpressen. Alltså han har klivit ner i karet. Och där nere går han och slår lite försiktigt, säkert så att inte fienden ska höra det och komma och ta det lilla han hade fått tag i. Och vad händer då? Jo, klart, Gideon han tycker att detta är väldigt mycket en ökenvandring. Och det kan vi förstå när vi läser berättelserna om det här. Hur han sen ifrågasätter Gud. Liksom, men hur kan det vara så här, Gud? Varför ska vi behöva lida på det här sättet? Men vad säger ängeln till Gideon den här dagen? Jo, han säger, gå i denna din kraft, du tappre stridsman. Gå i denna din kraft, du tappre stridsman. Och det är ett ord som jag har burit med mig i jättemånga år, måste jag säga. Det kommer tillbaka många gånger. Och inte minst de här gångerna när jag känner att vad sysslar jag med? Vem är jag? Och då blir jag ofta påmind om det här när ängeln kommer till Gideon. När han är som absolut lägst. Och så säger ängeln, gå i denna din kraft, du tappre stridsman. Frågan är ju, vad menade ängeln? Försökte han att håna Gideon när han gick med näsan ner i marken? Nej, det gjorde han ju absolut inte. Utan vad jag tror, och det är ju min tolkning av den här berättelsen, det är att vad ängeln sa till Gideon, det var detta att nu när du inser att du är noll, så här, du har ingenting eget att komma med, du vågar knappt att sätta upp näsan ovanför vinkaret ens. Då finns förutsättningarna där. Då kan Guds kraft bli verklig i ditt liv. Det var en kille som vandrade i öknen ganska kraftigt. Elia var en annan sån här figur som... se om vi får fram det. Var det det? Han hade ju ett spännande liv, men inte alltid enkelt. Ni får ha lite ursäktande med min mycket gamla iPad. Nu är den igång. Ja. Han hade ju ett spännande liv på många sätt. Han var ju kallad utav Gud till profet. Och det här avsnittet som jag tänker läsa lite ifrån, då har han varit med på Karmel, han har utmanat Baalsprofeterna. Gud har gjort ett fantastiskt under. Ni kommer ihåg hur det var, det är ju så spännande det är. Han retas ju lite med Baalsprofeterna och säger, ni kanske får opa högre för er gud kanske har lite eftermiddagsro eller så här då. Va? Och ingenting händer och sen fyller han ju sitt altare med vatten och allt detta och sen kommer Guds eld. Man tänker, wow, alltså tala om att vara på toppen. Tala om att nu kör vi. Ja, så går vi bara lite senare så står det så här. Ahab, kungen, berättade för Isabel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga, må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När Elia fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Så vi ser det, så kanten eller den här liksom linjen emellan det här att wow Gud, vi klarar allt till wow, nu måste jag springa för mitt liv. Den är inte alltid så jättestor. Elias var med om någonting sånt. Och sen kommer det då en kvinna där och så hotar hon honom och alltihopa bara faller platt. Och då står det ju så här. Han flydde. Nej, förlåt. Vad bra. Tack. Ni kommer ihåg. Första Konungaboken 19 från vers 1 var det jag läste. Tack. Första Konungaboken 19. Och nu är jag på vers 3. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en ginsbuske och önskade sig döden och sa: nu är det nog, herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Och Elia la sig ner under ginsbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom: stig upp och ät. Nu är det nog, Gud. Nu har jag försökt allt, jag har prövat allt. Jag trodde ju att vi var på G där uppe på berget. Men nu är det kört alltihopa. Nu har jag inte mer. Låt mig få dö bara, så är det över det här. Det är ju egentligen en jättelång resa därifrån bergstoppen ner till den här platsen under busken ute i öknen. Men jag kan känna igen mig där. Jag tror att någon mer kanske kan göra det. Jag har gjort de här bergsupplevelserna när jag har varit på gång. När jag har varit övertygad om att Gud, nu liksom kör vi bara på, nu stannar vi inte. Och sen så har det tippat. Jag tänkte eventuellt att berätta det, men jag tar lite kort i korthet. När jag gick på pastorsutbildningen så jag har alltid haft mycket idéer och tankar och så där. Min fru är ju stabiliteten då som håller det på marken något sån här. Men då hade jag en tanke så här: Gud, Paulus är ju min idol. Han var tältmakare. Han betjänade församlingar och människor, men han låg ingen till last. Han tog inget betalt, utan han var tältmakare och fixade sin egen lön. Det är så jag vill ha det. Och jag gjorde diverse försök. Och när jag kom ut från missionsskolan, då var jag liksom på väg uppåt. Då kände jag att Gud, nu kör vi. Jag är laddad och på gång. Och nu så ska jag starta ett bra företag här. Tjäna bra med pengar. Och så kan jag liksom vara till välsignelse kanske i församlingar och så ändå. Ja. Och det gick ju ungefär som... Jag gjorde aldrig kanske riktigt de starka Elia-upplevelserna. Jag var inte ända riktigt uppe på berget, men en bit på väg där. Men jag var där nere där Elia var, när han var som lägst, kan jag säga. För när jag insåg att det här funkar ju inte, trots att jag hade bett, jag trodde, ska jag säga, att jag hade Gud i ryggen på den här idén om att vara en tältmakare. Så här efteråt så har jag rätt starka tvivel på det, kan man säga. Samtidigt som jag tror att mitt i det här, den här ginsbuskeupplevelsen i öknen, så tror jag att Gud har lärt mig någonting. Jag tror att Gud från början ville fått ett ord med i spelet där. Men han fick inte det, och då lät han det gå som det gick. Och så, jag vet inte om jag har hunnit att berätta det här, men det kom till den här punkten när jag stod hemma i hallen i Floby. Ligger mellan Falköping och Borås, för er som bor så här långt söderut. Jag stod hemma i hallen, jag tror vi hade varit ute någonstans. Kom hem och av någon anledning så kom jag till den där punkten då. Jag gick bort i hallen och ställde mig i min ensamhet och så sa jag till Gud ungefär så här: Gud, nu är det nog. Nu har jag försökt allt. Jag ber till dig, du vet att jag vill tjäna dig. Ingenting funkar. Allt blir bara pannkaka. nu är det nog. Nu, jag sa inte det, nu får du klara dig själv, utan jag sa något annat. Men det var nog innebörden i det. Och jag kan bara ana att Gud log emot mig den där dagen, fast jag upplevde det inte då. För mig var det nattsvart. Hopplöst. Totalt misslyckat. Allt det jag hade trott, allt jag hade önskat, allt jag hade längtat efter liksom bara föll så där. Och samtidigt som jag sa de här välvalda orden till Gud, så kändes det som att han för första gången på väldigt länge kommunicerade med mig. För helt plötsligt så var det bara som ett stort hål under mig. Och det är nog enda gången i mitt liv som jag har upplevt det så totalt att allt som jag hade stått på bara försvann. Och jag önskar jag kunde beskriva för dig hur det känns. Jag vet inte, någon kanske har gjort en liknande upplevelse, men för mig var det bokstavligen bara ett oändligt hål rakt ner. Och jag är ju inte världens smartaste, men då fattade jag. Gud, jag behöver dig. Gud, jag behöver dig. Jag kan inte ta ett steg utan dig. Och där tycker jag då att Gud i sin ofattbara godhet drog undan mattan, drog undan golvet, drog undan marken för att tala om för mig att Peder, du behöver mig. Och där använde jag det lilla som fanns kvar och omvände mig väldigt snabbt, sa Gud. Förlåt. Och det jag kom fram till då, det var att jag hade förminskat Gud. Eller ja, det kom jag inte fram till då. Det har tagit mig kanske 20 år att komma dit. Men det var att jag hade gjort Gud till min tjänare istället för att jag var hans tjänare. Att det var hans ord som gällde och inte att jag gjorde min grej och sen sa jag, Gud, nu får du välsigna det jag gör. Och när jag ser tillbaka så tänker jag, tack Gud att du står vid ditt ord, att du är trofast. Att du inte lät mig bara gå och gå och gå. Utan att jag fick komma till den här dagen, att jag fick gå igenom den här ökenvandringen. För jag tror, jag vet inte om Ulla vågar att tro på det än riktigt, men att jag lärde mig någonting. Och jag tror att det har varit med och format mitt liv. Den tiden i öknen då har format. Sen har jag varit tillbaka igen. Inte med att hitta på mina egna idéer så, men ökenvandringar. Jag tror inte det är så att vi kanske nödvändigtvis gör en ökenvandring i livet. Läser vi om bibelpersonerna här så inser vi att många av dem gjorde sina svängar ut i öknen igen. Men det viktiga är att vi kommer fram till att Gud älskar oss mitt i öknen. Gud är god. Lika god. Om möjligt kanske ännu godare under den perioden. Problemet är bara att du och jag har så svårt att lyfta blicken och se det. Jobb har jag talat om för några gånger sedan. Eller några söndagar sedan, eller kanske någon månad sedan. Han hade ju sin ökenvandring. Har du inte läst Jobs bok på ett tag så gör det. Det är en otroligt stark läsning. En kille som verkligen hade lyckats med allt jag inte lyckades med. Han hade saker och ting på plats. Han var rik, han hade gott om boskap. Han hade en underbar familj. Och i princip ett nu så förlorade han alltihopa detta. Han blev sjuk. Fruktansvärt sjuk. Och ändå så är det den här strofen som på något sätt sammanfattar hela Jobs bok, tycker jag, när han ropar ut: jag vet att min förlossare lever. Det var en kille som visste vad lidande var. Han visste vad ökenvandring var. Vi vet hur han hade ju, ja, förhoppningsvis hade han mer vänner. Men de enda som var kvar när allting hade fullt, det var tre stycken som var väldigt tvivelaktiga vänner. Det enda de gjorde var att de spädde på lidandet. Men någonstans i alltihopa det så fanns det en liten tråd kvar utav relationen med Gud. Han höll fast vid det han hade lärt sig. Han höll fast vid det han hade upplevt. Och så kunde han ropa ut mitt i förtvivlan, så ropar han ut: jag vet att min förlossare lever. Jesus tillbringade 40 dagar och 40 nätter i öknen. Och det finns ett intressant ord där i Hebreerbrevet 5 och 8. Hebreerbrevet 5 och 8. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. Detta är alltså Jesus det talas om. Och då tänker jag så här, att är det inte ganska förmätet då om du och jag tror att vi skulle kunna gå genom livet oberörda utav lidande? Det skulle ju vara ganska kärlekslöst utav Gud och inte lära dig och mig lydnad, som man gjorde med Jesus, sin egen son. Jag ska försöka samla ihop det så småningom här nu. Paulus, en annan vi skulle kunna stanna en lång stund vid. Man tror att han tillbringade ungefär 3 år i den arabiska öknen. Och man är ganska övertygad om att det var under de åren som Jesus undervisade honom. För Paulus kommer ut därifrån med en vishet, med ett djup i sin förkunnelse som gjorde att han kunde starta församling på plats efter plats. Han tillsatte ledarskap och han skickade ut sina brev sen för att se till att hjälpa dem vidare. Så det hände saker i öknen. Den sista som jag tänker att nämna just nu då, det är ju Johannes. I Johannes uppenbarelse. Vi kan läsa i 1:9 lite grann där. Det är ju intressant det här med, för detta är ju Johannes då, lärjungen som Jesus älskade, som han sa själv. Han var ju övertygad om det, att han var föremålet för Jesu absoluta kärlek. Och det är ju underbart. Jag tror att det är ganska många som har upplevt det genom åren, att man upplever Jesu kärlek så starkt. Man säger, står det: jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, konungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Patmos var en straffkoloni dit man förvisade personer då som hade dömts för olika brott eller räknades som orostiftare. Och år 95 då så dömdes Johannes, som var församlingsledare för församlingen i Efesus, till landsförvisning. Och man skulle kunna tänka sig att han, likt Elia då, skulle krypa ihop under någon buske på den här ön, som tydligen är då idag relativt bra, men då var oerhört karg. Det var i princip några vulkanberg och lite så. Så det var i princip inget liv. Så det var något fruktansvärt att bli förvisad dit. Och vem var Johannes? Jo, han hade ju varit med tillsammans med Jesus. Han hade sett och bevittnat det som hände. Han hade sen gått vidare och varit med och bygga församlingen i Efesus. Han hade varit hängiven Gud. Och vad resulterade i? Jo, han hamnade på Patmos. Men under den här resan så hade Johannes byggt på en grund som höll att stå på. Så när han kommer till Patmos så ger han inte upp. Och det, jag ska se om jag hittar, jag tyckte jag fick till det. Jag tänker så här, alltså resan är hela tiden oerhört viktig. Livet, varje dag i livet är viktig för dig och mig, för vi vet inte hur morgondagen ser ut. Och det vi bygger idag ska vi bygga för att det ska bära imorgon. Jag har mött väldigt, väldigt många som likt mig gav upp den här gången. Man vänder sig mot Gud istället för till Gud. Säkert är det många som har använt ungefär samma ord som jag. Att Gud, nej, är det så här? Då vill jag inte vara med längre. För jag vill ha ett bra liv där jag ska flyta på. Jag har hört ibland människor som säger så här, när man kommer in på de här svåra bitarna som har med den kristna tron att göra, som lidandet, som prövningar och så vidare då, så säger han, nej, sån är inte min Gud. Min Gud är kärleksfull. Nej, så skulle aldrig min Gud göra. Och då med min egen levnads visdom, får jag kanske kalla det, så blir jag illa berörd. För jag tänker, det är inte så att du har en Gud och jag har en Gud och du har en annan Gud. Och så formar vi Gud efter det som passar oss, hur vi tycker, hur vi tänker att det är klart, så skulle Gud aldrig göra, det skulle Gud aldrig tillåta. Men vem är du och jag att säga det? Som att du och jag skulle kunna ge Gud råd. Det finns några fantastiska verser i Saltaren som jag tycker talar om det här, även om jag möjligtvis drar det lite långt. Psalm 84. Verserna 7 och 8. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft och träder fram inför Gud på Sion. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft och så träder de fram inför Gud på Sion. Och visst önskar vi, tror jag vågar säga och vågar tro allihopa det, att de här dagarna när vi går igenom livet och det är tungt, det är svårt, vi ser inte nästa steg, vi ser inte om det överhuvudtaget finns en väg framöver, och vi funderar och vi tänker. Visst skulle vi vilja då att när folk ser det efteråt, det vi har gått igenom, så skulle de upptäcka de här källorna. Då skulle de få hitta det. Och då tänkte jag, hur blir jag sån? Och då är jag tillbaka till det här med grunden. För då kan vi läsa i vers 6, där står det så här. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. Och där tror jag att vi har nyckeln. Jag tror inte att Gud någonsin tänker att det vi möter, du och jag, ska dra oss bort ifrån honom, utan föra oss närmare. Det ska inte bli liksom en katastrof i våra liv utan en språngbräda in i det Gud har tänkt för oss framöver. En lärdom, ett guldkorn, en källa som vi kan ta med oss. Jag har många favoritsånger som jag brukar prata om, men en av sångerna som jag har brottats mycket med, som jag tyckte var underbar redan från början, men som växer på mig, som vi brukar säga, är en sång som säger att Gud är densamme på bergstoppen och i dalen. Gud är densamme på natten som han är idag på dagen. Och det, den grunden tror jag är det allra viktigaste för dig och mig. Alltså ta till oss så mycket som bara går. Att mata vårat inre med det. Att Gud är alltid god. Ibland så tar han till lite kraftigare. Men han är alltid god. Han älskar oss alltid. Det har han bevisat genom att ge Jesus för oss. Ökenvandringen behöver inte bli en katastrof utan en språngbräda, en möjlighet, en källa. Så, då kan vi lägga på den första bilden. Jag hade bara två bilder idag. Kan ni läsa? Tanken var att om vi har några engelskspråkiga med så skickar jag med originalet och det var på engelska. Det är det. Ni som läser bägge delar lika bra så kan jag säga att den övre texten är den svenska. Tvivla inte på Guds välbehag över ditt liv på grund av att du går igenom en stormig tid. Guds välbehag manifesteras ofta som en börda innan det blir en uppenbar välsignelse. Den bördan stormen innebär som Gud använder för att forma dig till en person, andligt, mentalt och känslomässigt, som ska gå in i den Guds välsignelse som snart ska uppenbaras. Tvivla inte på Guds välbehag över ditt liv på grund av en stormig tid. Sträck dig till honom. Vila i honom. Vi tar nästa bild, men jag tyckte det var jättebra. Citat, så därför tog jag med det. Låt inte dina tvivelaktiga känslor tala om för dig vad Gud håller på att göra i ditt liv. Lär ditt sinne, ditt inre vara stilla och låt Gud fullborda det han har startat. Ja, jag tycker det är jättebra. Jag kunde inte säga det bättre själv, så därför tänkte jag ta hjälp av det. Låt inte dina tvivelaktiga känslor tala om för dig vad Gud håller på att göra i ditt liv. Lär ditt sinne, ditt inre att vara stilla och låt Gud fullborda det han har startat. Låt Gud fullborda det han har startat. Det står ju där att han ska låta det verket han har börjat i oss gå till fullbordan. Så det är en biblisk grund till det här ordet. Så om du finns där idag där du undrar, ska livet verkligen se ut så här? Så skulle jag vilja få uppmuntra dig med de orden. Låt inte känslorna styra det du känner och det du upplever och det du tror, det du liksom siktar på. Utan lär ditt sinne vara stilla. Och låt Gud fullborda sitt verk i ditt liv. Amen. Gud, jag vill tacka dig för att du är trofast. Jag vill tacka dig för att du alltid är god. Även när inte jag kan se det. Gud, du är alltid god. Du är alltid ofattbart god. Tack för att du bär mig och du bär oss de här dagarna när vi inte ens orkar att ta egna steg. Men Gud, jag ber också att du hjälper oss att se till att lägga en stadig grund. Att som Johannes här har lagt den här grunden fast innan prövningens stund kommer. Herre, så vi vet vem vi sträcker oss till. Vi vet vem vi lyssnar till. Vi vet vem vi vänder oss till. Herre, jag vill be alldeles särskilt för om det är någon i församlingen idag här som kämpar just där nu med att frågorna är betydligt fler än svaren. Herre, när det, att det ser mörkt ut, att det ser hopplöst ut. Gud, jag ber om ditt ljus. Herre, jag ber om ditt ljus. Jag ber om nåd för att vara stilla och låta dig fullborda ditt verk. I Jesu namn. Amen.